Utan tvekan så fokuserar ju julen, vårt intresse omkring den största av alla gåvor, frälsaren Jesus Kristus, han som föddes i Betlehem. Ett bevis, säger vi, på Guds stora kärlek till ett fallet människosläkte. I Kristus finns frälsningens underbara gåva. Därför kunde Jesus säga till den samaritiska kvinnan: förstod du Guds gåva och vem den är som talar till dig, så skulle du be honom och han skulle ge dig livets vatten, eller det levande vattnet. Den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. När Petrus på pingstdagen predikade och förmanade, så sa han till sist: gör bättring och låt alla döpa er till era synders förlåtelse, så ska ni som gåva undfå den helige ande. Paulus utbrister: Gud vare tack för hans outsägligt stora gåva. Jakob 1:17: idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader. Och Gud stannar inte vid frälsningens gåva. Man skulle kanske tycka att det vore stort nog att han nu har förlåtit oss våra synder, att han har förklarat oss rättfärdiga i sina egna ögon, att han har skänkt oss Kristi rättfärdighet, att han fött oss på nytt till ett levande hopp och till att bliva barn i hans familj, att han har adopterat oss in i sin familj och givit oss juridisk rättighet att kallas hans söner och hans döttrar, med rättighet också till arvet. Han har befriat oss från Satans och mörkrets välde och gjort oss till himmelska medborgare. Han har välsignat oss med den helige andes gåva som ett sigill på att vi är ägda av honom, som en försäkran och garanti om att hela himmelen tillhör oss. Han har brutit ner fiendeskapen mellan oss och honom. Han har gjort oss till sina vänner. Han har gjort oss till en enda kropp i Kristus. Han har bestämt om oss att vi tillsammans ska komma fram till djupet och höjden och bredden och längden av Kristi kärlek. Han har bestämt om oss att vi ska likbildas med hans son Jesus Kristus. Och att vi redan här på jorden ska manifestera någonting av Guds härlighet. Och att vi tillsammans ständigt ska komma allt djupare och djupare in i andlig mognad. Han har avsett om församlingen att den ska vara platsen för andlig tillväxt och mognad, och platsen från vilket evangeliet ska ljuda ut över en hel värld. Och då kan man fråga sig: hur ska allt det här kunna bli möjligt? Jo, säger texten idag från 1 Korinthierbrevet 12: Gud har begåvat församlingen. Gud har begåvat församlingen med olika former av gudomlig utrustning för att Guds gudomliga mål med församlingen ska kunna fullbordas. Gud har begåvat dig och Gud har begåvat mig. I Korint hade någonting sällsamt hänt som hade fått hela stadsbefolkningen att höja på ögonbrynen och undra: vad är det som håller på att ske? Mitt i denna stad som var så fylld av promiskuitet och orenhet. Tusentals tempelprostituerade fanns i staden. Ett rikt nöjesliv, ett ymnigt affärsliv. Men i Korint såg man en ny gemenskap hålla på att växa fram. En lovsång började ljuda någonstans i kvarteren där församlingen samlades. Man såg hur denna grupp av människor började tjäna varandra, hur de började älska varandra. Och man såg det förunderliga hur olärda slavar kunde stå upp och undervisa och profetera och säga: så säger Herren. Man hörde tungotal, olika språk och uttydning. Man såg under och tecken ske genom dessa enkla människors förbön. Det var en märklig utrustning som dessa människor hade fått, som hade förändrat dem och skapat någonting helt nytt i Korint. Vad hade de fått denna nya förmåga ifrån? Denna nya utrustning? Jo, det är det här som Bibeln kallar för andliga nådegåvor. Det finns ingen institution på jorden som är så rik som den nytestamentliga församlingen. Det finns ingen institution på jorden som har en så hög kallelse som den nytestamentliga församlingen och som har ett sånt stort ansvar som församlingen. Men allt vad Gud har menat att församlingen skulle vara och utgöra och utföra, det har han också utrustat församlingen för att den ska kunna klara av. Gud har inte bara kallat oss till sig själv. Han har också kallat oss till ett uppdrag, kallat oss till tjänst för varandra i den lokala församlingen. Och för det här uppdraget har han begåvat oss, begåvat var och en av oss på ett unikt sätt. Ja, vi har ju redan introducerat oss till första Korinthierbrevet 12 för några veckor sedan när jag talade om det konstnärliga skapandet och de andliga nådegåvorna, för att riktigt markera att det inte finns någon konflikt mellan den personliga och mänskliga begåvningen och den andliga utrustningen i form av andliga nådegåvor, utan att det är samma Gud bakom både den mänskliga och naturliga begåvningen som det är bakom den andliga utrustningen som man får när man blir en kristen, och är avsedd att arbeta i harmoni med varandra. Det råder ingen konflikt alltså på det här området. Och för den kristne så gäller ju det att han vill tjäna Gud både med sin naturliga begåvning och naturligtvis med sin andliga utrustning. Vi ska idag inte gå igenom kapitel 12 på något detaljmässigt sätt, men vi ska ställa några frågor och låta det här kapitlet svara på de frågorna. För i Korinth så hade man tydligen ändå lite problem på det här området. Det var inte så att man saknade de andliga nådegåvorna. De fanns uttryckta där på många olika sätt. Det fanns gott om dem. Men man hade en mycket omogen inställning till de andliga nådegåvorna, och man brukade dem på ett mycket omoget sätt. Man tycktes tävla om att uppträda med vissa gåvoyttringar. Man tycktes inte ha församlingens bästa för ögonen, utan det var mera av egoistiska motiv som man uppträdde med gåvorna. Och det blev därför ett led i splittringen av församlingen istället för att vara ett led att hålla samman församlingen. Det är därför Paulus tar sig tid att förklara de här sakerna i tre ganska långa kapitel i Korinthierbrevet. Frågorna som jag vill ställa är en 6-7 stycken. Den första lyder: vad är en andlig nådegåva för någonting? Hur ska vi definiera det? Och jag har försökt sammanfatta vad jag uppfattar en andlig nådegåva är enligt följande. Det handlar om en gudomlig utrustning bestående av en särskild förmåga att tjäna församlingen inom ett visst område. En gudomlig utrustning bestående av en särskild förmåga att tjäna församlingen inom ett visst område. Det handlar alltså om en utrustning till tjänst, och till tjänst i församlingen. De andliga nådegåvorna kan aldrig frånkopplas Guds församling. Det är där de är ämnade att fungera och inte utanför församlingen. Vilka är de andliga nådegåvorna? Det finns 4 ställen åtminstone, förutom första Korinthierbrevet 12, som talar om de andliga nådegåvorna. Det är Romarbrevet 12, det är Efesierbrevet 4 och det är första Petrus 4. Och kanske det, om man lägger samman alla de olika gåvorna ifrån de texterna, finns åtminstone ett 20-tal olika. Men jag är av den uppfattningen att de här listorna inte är ämnade att ge en uttömmande beskrivning av vilka de andliga nådegåvorna är. Deras syften tycks bara vara att exemplifiera vad de andliga nådegåvorna kan vara, och vad att variationen av de andliga nådegåvorna är så rik, men att det samtidigt befrämjar och befäster enheten. Det betyder att vi skulle kunna tänka oss att det finns många fler gåvor än de som står uppräknade. Gud älskar ju variation. Och jag tror att Guds kärlek till variation också uttrycker sig i de andliga nådegåvornas rikedom och mångfald. Och vi får vara aktsamma om att inte begränsa det till ett fåtal gåvor, utan vara öppna för att Gud kan begåva människor på väldigt många olika sätt. Och tacksamt ta emot detta. Alla gåvor har samma syfte, att tjäna till att möta behov i församlingen. Men det tycks vara svårt att riktigt renodla vad varje enskild gåva handlar om. Precis. Jag har läst många böcker om det här. Jag har försökt. Men det råder ingen enstämmig uppfattning om vad varje enskild gåva exakt är. Och jag tror det är lite grann på flit som Bibeln är så här öppen för vad de andliga nådegåvorna kan handla om. Ibland ges samma gåva till och med olika namn i olika texter. Och ibland kan man se att gåvorna överlappar varandra, går in i varandra. Vad är det till exempel för större skillnad mellan profetians gåva och gåvan att tala kunskapens ord, eller visdomens ord, eller gåvan att uppmuntra, förmana? Det finns en illustration på det här som jag har blivit förtjust i. Du kan tänka dig ett glasprisma. Och så kommer solljuset och skiner in i detta glasprisma. Och du vet att ljusets våglängder fördelas genom glasprismat och kommer ut i andra änden med hela regnbågens färgspektrum. Du kan se det om det skiner genom en ljuskrona hemma i vardagsrummet. Att hela regnbågens färgspektrum finns där på väggen. Någonting om det här är det. När Guds nåd lyser genom församlingen, så kommer i andra ändan ut ett helt spektrum utav andliga nådegåvor, som alltså egentligen är olika sätt av Guds nåd att manifestera sig på i den lokala församlingen. Och färgerna är ju inte så där helt tydligt avgränsbara, utan de går lite grann in varandra i nuanserna. Och så är det med de andliga nådegåvorna. Men det är ett uttryck för Guds skönhet. Det är ett uttryck för Guds nåd. Och Guds mångfaldiga nåd. Om vi skulle försöka oss på någon form av uppdelning, så skulle det kunna vara följande. Det finns gåvor av undervisande karaktär. Att förmana, tala visdomens ord, profetian, lärarens gåva, tungotal, uttydningen. Att skilja mellan andar. Det finns gåvor som har ren social karaktär och funktion, och som inte visar sig så där absolut plötsligt i ett eftermöte kanske. Gåvan att dela ut gåvor, gåvan att ta sig an de hjälplösa, gåvan att bevisa barmhärtighet, gåvan att bevisa gästvänlighet, som Petrus talar om. Sen finns det gåvor av rent fysisk karaktär, som har mera direkt med vår kropp att göra, till exempel helbrägdagörelsens gåvor, gåvan att utföra kraftgärningar, alltså synliga under och tecken. Så finns det gåvor av mera praktisk karaktär, men icke desto mindre andliga gåvor. Gåvan att administrera, att styra, att organisera. Gåvan att praktiskt tjäna församlingen på olika sätt. Att städa. Jag säger inte att det är en nådegåva att städa, men jag säger att det är en gåva, en andlig nådegåva, att känna att jag har uppgift att tjäna praktiskt i församlingen. Och vi har många som gör det här med glädje, tjänar i praktiska funktioner. Och jag tror det är en andlig gåva som de tjänar i. Gåvan att servera, gåvan att vara vaktmästare. Och vi skulle kunna exemplifiera det på många sätt. Och det är viktigt att alla de här gåvorna finns. För det tredje, vem utdelar de andliga nådegåvorna? Ja, titta i första Korinthierbrevet 12, vers 4 och framåt. Hela gudomen tycks vara involverad i det här. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren, Kristus, densamme. Verksamheterna är olika, men Gud, Fadern, densamme. Alltså hela treenigheten tycks vara källan till de olika nådegåvorna. Även om i det här kapitlet det är den helige andes funktion, tycks det, att vara den som fördelar gåvorna så som han vill i den kristna församlingen. Men redan i det här förhållandet, att gåvorna har sitt ursprung i gudomen, omöjliggör ju det förhållandet att det skulle råda någon slags konkurrens och rivalitet mellan gåvorna. Att det skulle finnas någon slags hierarki i den här pyramiden i så fall av gåvor. Nej, alla gåvorna är lika viktiga. Alla gåvorna är lika mycket uttryck för Guds kärlek och omsorg till församlingen. Ty allt som utgår ifrån Gud befinner sig i harmoni och är värdefullt och stort. Och utövandet av de andliga nådegåvorna borde faktiskt ge uttryck för och vara ett uttryck för harmonin i Guds väsen. Vi borde välkomna de olika gåvorna och tacka Gud för att han är så rik på variation. Och att det uttrycker någonting av skönheten i Guds väsen. Den fjärde frågan. På vilken grund utdelas de andliga nådegåvorna? Ja, själva benämningen nådegåva är ju väldigt talande. Det betyder att gåvorna ges på nådens grund. Det är gåvor av nåd. Efeserbrevet 4 citerar psalm 68 och säger att Kristus for upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Det citatet från psalm 68 har att göra med en triumferande segerherre. En krigsherre som återvänder från slagfältet efter vunnen seger. Har med sig sitt krigsbyte och delar ut det såsom gåvor till sina undersåtar. Den bilden använder alltså Efeserbrevet 4 nu för att tala om vad Kristus har gjort. Han har återvänt ifrån slagfältet som i hans fall var Golgata kors. Han har vunnit seger och han har med sig ett krigsbyte när han återvänder till det himmelska. Det är gåvor som han sedan delar ut åt sin församling. Alltså nådegåvorna är, skulle vi kunna säga, krigsbyten från Golgata. Gåvor som har frigjorts genom Jesu Kristi dyra blod. Gåvor som är en manifestation av att Kristus har segrat. Så varje gång vi ser en nådegåva i funktion så skulle det påminna oss om att Kristus har segrat. Alla gåvorna är därför av mycket högt värde. De har kostat Guds son hans liv. Det vore synd att ringakta någon gåva. Det vore att såra Gud att inte bry sig om de andliga nådegåvorna. Kristus lämnade inte jorden och församlingen åt sitt eget öde. Han gav den gåvor, gudomliga gåvor, för att vi skulle kunna fullborda det tjänaruppdrag som han la i våra händer. Så nådegåvorna är ett uttryck för Kristi kärlek och omsorg om församlingen. Därför bör gåvornas givare prisas och inte människor som möjligen besitter eller har vissa gåvor. Det finns en fara där. Att beundra människor som har en viss gåva. Men gåvorna är bara ett uttryck för Guds nåd och inte för mänsklig duktighet. Nådegåvorna har aldrig blivit givna på grund av personlig förtjänst eller på grund av att människor länge varit kristna eller på grund av att människor bett och kämpat och mognat och tjänat Gud länge. Gåvor utdelas aldrig på grund av utbildning, skolning eller yrkesskicklighet. Det har inte alls med sånt att göra. Gåvorna ges av nåd. Av nåd. För det femte, vilka får andliga nådegåvor? Vilka får andliga nådegåvor? Är det bara en elit i församlingen? Är det bara en viss grupp som Gud på det här sättet vill utkora för att bli skickliga att tjäna honom? Ja, vad står det nu i första kor 12, vers 7 till exempel? Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Eller som den gamla översättningen bättre har det. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en någon särskild gåva. Eller i vers 11. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Efeserbrevet 4:7. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Tjäna varandra, säger Petrus, var och en med den nådegåva han har fått. Ja, det är inte lätt att komma undan här inte. Det finns ingen chans att säga, ja men jag kan inte, jag har ingenting. Det vore att gå emot Guds ords klara undervisning på den här punkten. Var och en särskild av oss, står det. Av de här texterna kan vi dra slutsatsen att varje på Jesus Kristus troende människa åtminstone har fått någon andlig nådegåva. Du är begåvad av Gud. Om du inte har trott det förut, så måste du börja tro det just nu. Och det är början till att det ska börja fungera. För det sjätte, när och hur mottar man andliga nådegåvor? Ja, texten här säger ingenting direkt om en viss tidpunkt. Men Paulus, när han skriver om det här, och Petrus som jag citerade, tycks alltid utgå ifrån att gåvorna är givna. Det är inget problem där. Nu gäller att upptäcka och uppväcka och få det att fungera. Men i det här kapitlet så står det i vers 13 en intressant sak. Med en och samma ande, eller i en och samma ande, har vi alla blivit döpta att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker. Alla har vi fått en och samma ande att dricka. Alltså, Paulus använder här begreppet döpta i helig ande för att ange hur människan blev en lem i Kristi kropp. Hur hon blev ett med Kristus. När blev du en lem i Kristi kropp? Ja, ingen vill väl hävda att det skedde efter det att du kom till tro på Kristus. Så fort en människa tar emot Kristus i sitt liv, så är hon ju ett med Kristus. Och av den helige ande insatt till att vara en unik lem i Kristi kropp. För att tjäna just på den platsen. Och därför är min slutsats den att när vi kommer till tro, när vi av den helige ande identifieras med Kristus, så har vi också den gudomliga utrustningen som vi behöver för att tjäna i en viss funktion i Kristi kropp. Det måste vara logiskt också att tänka sig att den lem som Gud har tänkt att du och jag skulle vara, han har en motsvarande nådegåva för att vi ska fungera i enlighet därmed. Om han till exempel vill att jag ska vara hand, så har han givit mig handens funktion som en andlig nådegåva. Och nu börjar Paulus bemöta vissa invändningar från korinterna. Eftersom kroppens lemmar har många funktioner, så ges inte samma nådegåvor till alla. I Korint så ville man ha helst vissa gåvor, allihop. Men, säger Paulus, det är fel av foten att säga jag är ingen hand, därför hör jag inte till kroppen. Eller av örat att säga jag är inget öga, därför hör jag inte till kroppen. Om alla lemmar skulle ha samma funktion, så funnes det ju ingen kropp, eller hur? Det är inte vår sak att kräva en bestämd funktion. Vi tillhör Kristi kropp oavsett vilken gåva vi har. Vilken funktion vi har, det är någonting som Gud i sin egen suveränitet har valt att bestämma själv. Det står i vers 18. Men nu har Gud gett varje enskild del eller lem just den plats i kroppen som han ville. Som han ville. Och jag tror inte det har skett då på ett godtyckligt sätt, utan det har skett på ett sätt som är i förening med Guds suveräna plan och syften med ditt liv. Och ditt liv har Gud tänkt skulle fungera i den lokala församlingen på ett särskilt sätt. Han har därför gett dig en utrustning som passar in med hans plan för dig i församlingen. Och det måste vara av intresse för dig att hitta rätt här för att på bästa sätt få vara med och tjäna Gud i församlingen. Vi har gjort det svårt för vissa människor, eller vi har gjort det svårt för många människor, när vi upphöjt vissa gåvor som mer värdefulla än andra gåvor. En del har känt sig mindre värdiga då, eftersom de inte besitter de gåvorna som kanske är mest ögonfallande. Paulus visar istället på hur alla gåvorna är lika nödvändiga för att kroppen ska fungera. Vers 21. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Ögat kan läsa här, men när jag har läst färdig sidan så står sig ögat slätt. Handen måste dit och vända på bladet. Ömsesidigt beroende. Det fostrar ödmjukhet det här. Att vi känner vår begränsning, att vi vet om vårt ömsesidiga beroende av varandra, och det betjänar kroppens enhet och sammanhållning. I Guds ögon verkar det faktiskt vara så, står det i vers 24, att just de ringare delarna av kroppen, de som vi till och med döljer och skyler, skulle vara väl så nödvändiga. Ja, till och med, står det, ska ges en allt större ära, bli särskilt ärade. Detta måste vi förstå för att inte splittring ska uppstå inom kroppen om vissa gåvor ger större betydelse än andra. De andliga nådegåvorna handlar i första hand inte om någonting som du och jag äger, utan om en funktion som vi fått nåden att utföra i församlingen. Och innan jag slutar, någonting intressant här. Jag tror ändå inte att nådegåvan är given en gång för alla bara vid på nytt födelsen. Det är en sak, och det är stort nog. Jag tror att vi kan gå vidare här. I Apostlagärningarna 6 så står det om att man utvalde 7 män åt sig för att tjäna på ett praktiskt sätt. Män fyllda av ande och vishet. Och så förde man fram dem till apostlarna, och de la händerna på dem och bad inför ingången i den nya praktiska tjänsten. Ja, just det. De skulle dela ut av penningarna som man samlade ihop till änkorna och tjäna vid borden. Det var en praktisk tjänst som man la händerna på den för att inviga den i. Men jag tror att någonting ytterligare hände. Det är för att Gud visste vad han ville med församlingen de kommande dagarna och åren. En väckelse bröt ut i Jerusalem. Många kom till tro. Stefanus, en av de 7, uppträdde plötsligt inte som en som endast hade de praktiska tjänandets gåva, utan han uppträder som en som också har kraftgärningarnas gåva nu. Och stora under och tecken sker genom Stefanus. Filippus, en annan av de 7, uppträder så småningom som evangelist uppe i Samarien, och många kommer till tro genom hans förkunnelse. Också genom honom verkar helbrägdagörelsens gåvor och kraftgärningarnas gåva. Jag tror detta med handpåläggning av församlingens äldste är någonting viktigt. Till Timoteus skriver Paulus: försumma inte att vårda den nådegåva som finns i dig och som gavs dig i kraft av profetord under handpåläggning av de äldste. Inte att det är någonting magiskt med den här handpåläggningen i för sig, men jag tror att Gud därigenom vill markera att det är i församlingen och till församlingens tjänst som gåvor som ges skall ställas till förfogande. Därför låter han de äldstes handpåläggning så att säga vara kanalen för de andliga nådegåvorna. Det andliga ledarskapet i den lokala församlingen får vara med när de andliga utrustningarna ges. Leon Morris säger om den tidiga församlingen i jämförelse med vår tids mera institutionaliserade verksamhet: på den tiden så var det så att deras tjänst utövades som ett resultat av en speciell gudomlig utrustning och inte på grund av någon mänsklig utnämning. Vi skulle nog ge akt lite mer på det här. I vilken uppgift du än är beredd att gå in i, att lägga händerna på dig och bedja för dig om den gudomliga utrustningen. Vi vet inte vad Gud har för församlingen den närmaste framtiden, men jag tror att han vill utrusta oss för den. Och jag tror att det är i förbönen som någonting kan börja hända, och som vi utrustas på ett sätt som vi kanske inte har anat, att vi skulle få vara med och vara bärare av sådana gåvor, att du skulle få vara med och vara bärare av sådana gåvor som kunde bli till sån välsignelse. Här ligger en väldig möjlighet, mina vänner, för församlingen. Alla nådegåvorna behövs. Till sist, vad är syftet med nådegåvorna? Ja, det står mycket klart. Efesierbrevet 4, för att bygga upp Kristi kropp. 1 Kor 12:7, för att de ska bli till nytta. 1 Kor 14:12, församlingens uppbyggelse är målet. Därför, om du är intresserad av andliga nådegåvor, så måste ditt intresse börja med kärlek till församlingen. Nådegåvor får aldrig sökas för deras egen skull eller för din egen skull. Då är du på fel väg. Nådegåvorna är till för församlingen. Därför tror jag att ditt intresse inte i första hand ska handla om vilken gåva, vad ska jag söka, hur ska jag börja, utan att utbedja dig om varm kärlek till församlingen. Och när du får nöd och kärlek för församlingen, så kanske Gud ser att du blir en passande bärare av den gåva som kan föra församlingen vidare och bli församlingen till nytta. För han vill inte ge gåvor såsom privata måttstockar på en andlig karriär. Det har missbrukats om gåvorna har använts i det avseendet. Så när vi underlåter att tjäna församlingen med de gåvor Gud har givit oss, så bidrar vi faktiskt till att inte göra församlingen så rik som den skulle kunna vara. Samtidigt innebär det att du, om du står utanför den lokala församlingens gemenskap och liv, att du berövar dig själv de gåvor som Gud har gett församlingen för att du skulle växa till och mogna på det sätt som Gud hade tänkt. Det här är allvarligt. Det är Guds väg. Vid sidan om den så sker inte Guds bästa vilja med oss. Det är faktiskt villkoren det här för en normal andlig tillväxt, både för dig som individ och för oss som församling. Jag måste sluta. Jag vill uppmuntra dig till att ha förtroende för att Gud, den helige ande, kan leda dig rätt. Att ha förtroende för att han redan har lagt ner någonting mycket fint och värdefullt hos dig. Och att du kan hitta din funktion i Kristi kropp genom att börja pröva dig fram. Du kanske redan vet vad det skulle innebära om du skulle ta det här på allvar. Att börja tjäna i någon kapacitet och finna att, ja, här passar jag in. Här känner jag mig välsignad. Här blir jag till välsignelse. Det är så du måste börja. Och Gud kommer att leda dig. Finnas med i församlingens bönegemenskap. Det är där som den heliga ande börjar verka. Begagna dig av de äldstes handpåläggning. Vi ska hälsa dig välkommen till bönerummet nu om en liten stund. Det ska finnas representanter för församlingens andliga ledarskap för att lägga sina händer på dig, be för dig, att du blir utrustad för den tjänst som Gud har för dig. Det är väl en underbar väg som Gud har gett oss att gå. Mitt här i församlingen, dödliga enkla människor, kan vara med och få vara med om det här förunderliga och märkliga som heter att bli uppfylld med den heliga ande och märka hur andliga gåvor kommer till funktion i församlingen. Det gäller dig som tonåring. Det gäller dig som är alldeles ny på vägen. Det finns hos dig redan nedlagt. Nu vill Gud att det ska komma till funktion. Vilka möjligheter, vilka obegränsade möjligheter. Vi måste prisa honom för detta. Låt oss bedja. Käre Gud, vi tackar dig att du har tänkt så stora tankar om församlingen. Förlåt oss att vi har ringaktat möjligheterna så ofta. Och att vi har ställt oss i periferin, nästan lite kritiskt, och undrat om vi har någonting där att göra. Nu ber jag att du med din heliga ande ska tala till var och en. Att du ska uppväcka våra hjärtan till en längtan efter att få tjäna dig mitt i din församling. På vilket sätt du har velat och du har ämnat. Är det någon som är oviss här, så ber jag dig att du idag ska börja det första steget. Att leda dem in i en funktion. Vi behöver varenda en i församlingen. Vi behöver allihop, Herre, för att vi ska fungera som du har tänkt oss. Tänk dig med oss. Så giv Gud att ingen känner att hon eller han måste stå utanför. Att ingen behöver känna sig främmande. Utan värmas och dragas av din kärlek allt närmare centrum. Giv att vi uppmuntrar varandra till det här. Att vi lever i det här, i tron på det här. Förväntar oss det här, Herre. I Jesu namn. Amen.